Så, god morgon.
Good morning.
Och välkomna.
Welcome.
Det låter precis som att vi har alldeles nyss börjat vår gudstjänst.
It sounds as if we just started our service.
Men det har vi ju inte.
But we haven't.
Men för de som lyssnar på internet.
But if you're listening on the internet.
Så är det här början.
This is the beginning.
Söndagsskolan.
Sunday school.
Skulle vi också skicka iväg. Så
vi
kan ta den biten här. Så. Så Jesus, vi ber att du vill signa söndagsskolan idag. Amen.
Jesus, we pray that we'll bless Sunday school today in your name.
Fantastiskt fint vittnesbörd.
Such a great testimony.
Och det är verkligen sant.
It's really true.
Att de här konferenserna kan vara livsförvandlande.
That the conferences can be life-changing.
Och just det här att man inser att man är en del av någonting som är så mycket större.
Just realizing that you're a part of something that is so much greater.
Särskilt när man är en del av en liten församling.
Especially when you come to a small church.
Att det är tusentals bokstavligen talat andra troende i världen.
That there are literally thousands of other believers in the world.
Som har samma vision och bakgrund.
They have the same vision and background.
Så det är väldigt spännande. Så tack så mycket.
It's really exciting. Thank you.
Jag blev lite rädd där, liksom en sida av mig som inte ni känner till.
I was scared there. This side of me that you don't know.
Vad är det hon har hört?
What has she heard?
Men det får vi ta en annan gång.
We'll talk about it later.
Men väldigt fint. Och fantastisk lovsång.
Great time of worship.
Tack så mycket.
Thank you
för den biten. Och lovsången, precis som vi också hörde i vittnesbördet.
As we heard in the testimony that the worship song, singing.
Är någonting som är väldigt, väldigt viktigt och väldigt känsligt.
It's really important and very sensitive.
Vad är av anden och vad är av själen, så att säga.
What is of the spirit and what is of the soul?
Och den där gränsen kan ibland vara väldigt hårfin.
And the distinction can sometimes be very narrow.
Så att det är väldigt viktigt att man, för de som är involverade med musik.
And it's very important for the people who are involved in the music.
Att man är bedjande.
To be praying.
Att man har urskiljning.
And to have discernment.
Och att det man gör verkligen förhärligar Gud.
That what you are doing is really glorifying God.
Så, nu är vi här och vi ska fortsätta våran serie.
Now we are here and we'll continue our series.
Om eskatologi.
About eschatology.
Och om ni kommer ihåg så betyder ordet eschatologi läran om den sista tiden.
And if you remember, the word eschatology means the doctrine of the last days.
Den har väldigt mycket att göra med profetia.
And it deals a lot with prophecy.
Och jag vet inte vad som ordet profetia egentligen får människor att tänka på allmänt där ute.
I don't know what people in general think about when they hear the word prophecy.
Men när vi talar om det.
But when we speak about it.
Talar vi alltså om saker i Bibeln.
We speak about something in the Bible.
Som är förutsagda.
Which have been predicted.
Det är alltså historia skriven i förtid.
It's actually history written in advance.
Och bara Gud kan lyckas med det.
And only God can do that. Jag
lovar er att om alla världens ledare skulle sätta sig ner, vilket de också ibland gör.
And I can promise you if all the leaders of the world will sit down, which they do.
Och bara försöka att förutsäga framtiden ett år fram.
And just try to predict the future for the next year even.
Så lyckas de inte särskilt väl.
They don't succeed very well.
Men Gud har lyckats skriva en bok flera tusen år sedan.
But God succeeded in writing a book several thousand years ago.
Som med en enorm exakthet.
Which with very good exactness.
Förutsäger vad som ska hända.
Will predict what happens.
Och många människor ryggar tillbaks lite från det här.
Many people are a bit scared of this.
Man säger att det är så mycket spekulationer.
They say there's so much speculation.
Det är så många tolkningsfrågor.
It's a question of interpretation.
Det finns symbolspråk och annat.
There's symbolical language and other things.
Allt det kan ha sin, ska vi säga, rätta, eller man kan med rätta vara orolig för det.
And it is true, you can worry about this.
Men det ska inte hindra oss ifrån att se vad skriften säger.
But it mustn't stop us from seeing what the scripture says.
Och det viktigaste med det,
and the most important thing is,
det är att vi har en rätt hermeneutik.
Is that we have a correct hermeneutics.
Någon säger, jag vet inte ens vad det ordet betyder.
And you might say, I don't know even what the word means.
Men det betyder helt enkelt läran om att tolka en text.
But it means the doctrine of interpreting a text.
Hur ska Bibeln tolkas?
How should the Bible be interpreted?
Ska den tolkas bara symboliskt eller bildligt?
Should it be
eller förlåt mig, jag ska tolka symboliskt eller bokstavligt?
Should it be symbolically or literally interpreted?
Och vi håller oss till den bokstavliga tolkningen.
And we stick to the literal interpretation.
Vilket inte betyder att vi ignorerar det faktum att Bibeln är full av symbolspråk.
But we don't ignore the fact that the Bible is full of symbols.
Men när Bibeln har med symboler och illustrationer och liknelser.
But when the Bible uses symbols, illustrations and parables,
så talar den själv om det.
It tells us so.
Men när det inte är frågan om det.
But when it's not something like that.
Då försöker vi inte att påtvinga texten en annorlunda eller djupare mening som inte finns där.
We don't try to get into a deeper meaning into the text that is not there really.
Utan vi använder oss av vad man brukar kalla för den historiskt grammatiska metoden.
But we use the historical grammatical method.
Att varje bok skrevs vid en viss tid.
That every book was written at a certain time.
Av en viss person.
By a certain person.
Inspirerad av den helige ande.
Inspired by the Holy Spirit.
Till en viss grupp av människor.
To a certain group of people.
Som behövde uppmuntran eller förmaning eller vad det nu kan vara.
And they needed encouragement or admonition or whatever.
Men vi vet också att det finns ett sammanhang.
But we know that there's a connection.
Där vi också kan tillämpa de här sakerna för vår tid.
We know that there's it's also possible to apply these things to our days.
Så det här är viktigt att ha i åtanke.
It's important to remember this.
Så vi börjar med eskatologi.
So we begin with eschatology.
Och när Bibeln skrevs,
and when the Bible was written,
så var ungefär 27-28% av Bibeln profetisk.
About 27-28% of the Bible was prophetic.
Alltså mer än en fjärdedel av Bibeln.
More than a quarter of the Bible
är profetisk i sin natur.
Is prophetic by nature.
Den förutsäger saker och
it's
ting.
It's predicting things.
Och ungefär hälften av de profetierna.
And about half of the prophecies.
De har redan uppfyllts.
Have been fulfilled already.
Om ni skulle göra ett studie över detta.
If you study this.
Så skulle ni bli helt förbluffade över den exakthet som finns.
You would be amazed about the exactness there is.
Och ingen kan förneka det.
And no one can deny it.
Inte ens den värsta sortens liberalteologer.
Not even the worst liberal theologian.
Så därför.
So that's why.
Så måste de naturligtvis hitta på någonting.
They have to think of something.
Daniel kunde till exempel inte ha skrivit år 500 före Kristus.
Well, Daniel didn't write the year 500 before Christ.
Han förutsade att det skulle komma perser och greker och romare.
Because he predicted that the Romans and Persians and the Greek would come.
Så egentligen så skrevs Daniels bok ungefär 100 år före Kristus.
So the book of Daniel was really written the year 100 before Christ.
Och här så här håller de på.
And this is the way they do it.
Och vi talar om seriös vetenskap.
We speak about serious science.
Liberalteologer står inte för seriös bibelvetenskap.
But the liberal theologians are not serious Bible researchers.
Man gör allt för att få texten att betyda någonting annat än vad den betyder.
They do as much as they can to twist the text to mean something that it doesn't mean.
För om den betyder vad den verkligen betyder.
Because if it means what it really means.
Då ligger de pyrt till.
Then they are in a bad
Men ligger de illa till?
They are having trouble.
Därför att Bibeln säger
The Bible says
att det kommer en dag
that the day will come
när varje människa ska göra räkenskap inför Gud.
When each person will give an account before God.
Så vi har talat om att tiden går mot sitt slut.
So we spoke about the fact that the time is drawing to an end.
Vi har talat om att det finns olika tecken som visar i den riktningen.
And we've spoken about different signs pointing towards that.
Och vi sa att den tidsålder vi själva lever i.
And we said that the time that we live in.
Det vill säga församlingens tidsålder.
That is the church age.
Eller som ibland kallas för nådens tidsålder.
Or it's also called the age of mercy. Grace.
Fast det betyder inte egentligen att, eller egentligen är det en liten felaktig benämning.
But it's not actually a good way of calling on way of saying it.
För visst fanns Guds nåd i Gamla testamentet.
Because they had the grace of God in the Old Testament too.
Men vi talar om detta.
But we speak about it.
Hur slutar församlingens tidsålder?
How does the church age end?
Genom församlingens uppryckning.
By the rapture of the church.
När Bibeln talar om ett mysterium.
The Bible mentions a mystery.
Vi gick igenom första Thessalonikerbrevet 4.
And we looked at First Thessalonians 4.
Vi nämnde också första Korinthierbrevet 15.
And we mentioned First Corinthians 15.
Men också Johannes 14.
But also John 14.
Tre bibelställen som talar, eller bibelkapitel som talar om församlingens uppryckning.
Three Bible chapters which speak about the rapture of the church.
Och så plötsligt slutar denna tidsålder.
And then suddenly this age ends.
Och en ny tidsålder bryter in.
And there is a new age.
Som vi kallar för vedermöd.
Which we call the tribulation.
Som kommer att vara i 7 år.
Which will last for 7 years.
Och det finns olika synvinklar på det här.
And there are different views on it.
Som jag ser det.
But as I see it.
Så kommer Gud att ta bort sin församling.
God will remove his church.
Innan denna tidsålder bryter in.
Before this time comes.
Men vad händer då med oss?
But then what will happen with us?
Kommer ni ihåg illustrationen eller bilden av det judiska bröllopet?
Do you remember the illustration we had in the Jewish wedding?
Som talar om hur brudgummen förlovade sig.
When the bridegroom gets engaged.
Den unge mannen förlovade sig.
Well, the young man got engaged.
Han gick till sin faders hus.
And he went to his father's house.
Han stannade där cirka 1 år.
And he stayed there for about a year.
Bruden visste inte när han skulle komma tillbaks.
And the bride didn't know when he would return.
Visste ungefär.
Just roughly.
Men inte exakt.
But not exactly.
Men en dag.
But then one day.
Fick sonen faderns medgivande.
The father allowed the son.
Gå tillbaks.
To return.
Och hämta din brud.
And get his bride.
Under den här tiden han var i sin faders hus och förberedde han en bostad till dem.
And while he was in his father's house he prepared a place for them to live.
Men kom han genom stadens gator.
And then he went through the streets of the city.
Med de andra unga män.
With the other young men.
Han stannar utanför brudens hus.
And he stopped outside the house of the bride.
Och han ropar på henne.
And he was calling for her.
Och hon kommer ut.
And she came.
Och följer honom.
And followed him.
Där började bröllopsfirandet.
And that's when the wedding celebration started.
Kort upprepande bara.
Just very briefly, a repetition.
Men när vi rycks upp.
But when we are raptured.
När vi tas bort ifrån den här världen.
When we are taken away from this world.
Vad händer med oss då?
What will happen with us then?
Vi vet att det finns en bröllopsmåltid.
We know that there is a wedding feast
som kommer att börja.
Which will begin.
Men innan det.
But before that.
Så talar Bibeln om någonting annat.
The Bible mentions something else.
Och nu tänker vi alltid, men det här måste ju ta en massa tid.
But then we think this must take so much time.
Hur kan det här gå till?
How can this be?
Men tänk på att när vi rycks bort.
But just think of this, that when we are raptured.
Så är vi inte riktigt i tiden.
We are not really in time.
Men det talas om att vi ska dömas inför Gud.
But it's mentioned that we will be judged by God.
I Hebreerbrevet 9:27.
In Hebrews 9:27.
Säger två saker.
There are two things.
Den första saken håller alla med om.
And the first thing everyone agrees about.
Det står att människan är en gång ålagd att dö.
That man will die one time.
Väldigt få människor förnekar det.
Very few people deny it.
Men sen står det, och sedan dömas.
And then it says, and then they will be judged.
Bibeln talar om ett antal olika domar.
And the Bible mentions a few different judgments.
Och idag ska vi tala om en.
And we speak about one today.
Som vi kallar för Kristi domstol.
And it's the judgment seat of Christ.
Kristi domstol.
The judgment seat of Christ.
Det var en lång introduktion för att komma till att säga Kristi domstol.
That was a long introduction to say the judgment seat of Christ.
Det kallas ibland också för bemasätet.
And sometimes it's called the bema seat.
Men det finns inte mindre än 7 olika domar nämnda i Bibeln.
But there are no less than 7 judgments mentioned in the Bible.
Som alla ligger i framtiden.
And they're all in the future.
De gammaltestamentligt troende uppstår och belönas vid Jesu andra tillkommelse.
The Old Testament believers are raised from the dead and get rewards.
Daniel,
the second coming.
Daniel talar om detta i kapitel 12.
Daniel mentions this in chapter 12.
Verserna 1-3.
Verses 1-3.
Det lever tro, eller människor kommer till tro under vedermödan.
And people become believers during the tribulation.
Och de blir martyrer.
And they are martyred.
Det står att de också har en dom.
And it says that they have a judgment.
I Uppenbarelseboken 20.
In Revelation 20.
Verserna 4-6.
Verses 4-6.
Sedan finns det en dom som talar om den sista generationens judar.
And then there's a judgment of the last generation of Jews.
Levande judar.
Living Jews.
I Ezekiel 20.
In Ezekiel 20.
Och verserna 34-38.
Verses 34-38.
Men hedningarna kommer inte undan.
But the Gentiles won't, will also be judged.
De levande hedningarna i den sista generationen.
The living Gentiles in the, of the last generation.
Lever i vedermödan.
And they live during the tribulation.
De döms i Matteus 25.
They are judged in Matthew 25.
Verserna 31-46.
Verses 31-36.
Och sen har vi Satan och demonerna. Är jag förglömma?
And then we mustn't forget Satan and the demons.
Och de döms i Uppenbarelseboken 20, vers 10.
They will be judged in Revelation 20, verse 10.
Och sen en grupp kvar.
And then there's one group left.
Och det är alla de som har dött under alla generationer.
As all those who have died during all the generations.
Som inte har trott på Guds evangelium.
Who didn't believe in the gospel of God.
De döms i Uppenbarelseboken 20.
They are judged in Revelation 20.
Verserna 11-15.
Verses 11-15.
Och det kallas för den stora vita tron.
And it's called the white throne judgment.
Så alla människor kommer att stå inför Gud.
So every person will be before God.
Men alla de här domarna är väldigt, väldigt olika i sin karaktär.
But these judgments are very different in their concerning their character.
Och vi ska alltså tala om Kristi domstol idag.
And today we speak about the judgment seat of Christ.
Det finns ett antal skriftställen som talar om den.
There are a few portions that mention it.
Vi kan läsa några skriftställen här allt eftersom de dyker upp.
We will read a few portions as we find them.
Men vi ska svara på ett antal frågor.
But we'll answer a couple of questions.
Angående den här domstolen.
Concerning this judgment seat.
När kommer det att ske är ju intressant.
When will it take place?
Och jag tror att jag redan i princip har sagt det.
And I think I've said it in principle.
Direkt efter att Jesus hämtar sin församling.
Immediately after Jesus comes for his church.
Vi kan läsa från första Korinthierbrevet 4:5.
We can read in 1 Corinthians 4:5.
Första Korinthierbrevet 4:5.
1 Corinthians 4:5.
Han säger, fäll därför ingen dom i förtid innan Herren kommer. Han ska lysa upp det som mörker döljer och avsluta hjärtats tankar och avsikter. Och då ska var och en få sitt beröm av Gud.
Therefore, judge nothing before the end. Judge nothing before the time until the Lord comes, who will both bring to light the hidden things of darkness and reveal the counsels of the heart. Then each one's praise will come from God.
Så han talar alltså till troende i församlingens tidsålder.
So he's speaking to believers in the church age.
Och han säger att det finns en dom som ligger i framtiden.
And he says there's a judgment waiting.
Och den gäller för de troende.
And it's for the believers.
Så när äger den rum?
So when does it take place?
Som vi ser det i skriften.
As we see it in the scripture.
Så tror vi att den äger rum direkt efter att han hämtar oss härifrån jord.
We believe that it happens just after he takes us from this earth.
Så det svarar på frågan när.
And this answers the question when.
Var äger den här domen?
But where does it take place?
Vi vet egentligen inte.
We don't really know.
Mer än att det är i Guds himmel.
More than that it's in the heaven of God.
Vad är Guds himmel?
And what is the heaven of God?
Ibland talas om den tredje himmelen.
Sometimes the third heaven is mentioned.
Man talar om liksom den atmosfären först.
They mention the atmosphere.
Och sedan har vi det som är bortanför atmosfären.
And what's beyond the atmosphere?
Och sedan finns det Guds himmel.
And then there's the heaven of God.
Som helt enkelt är den plats där Gud bor.
Which is the place where God lives.
Ligger den uppåt?
Is it upwards?
Det vet jag inte.
I don't know.
För då ligger den neråt för australiensarna.
Because for the Australians it's downwards.
Men Gud bor inte i tiden.
But God doesn't live in time.
Gud är inte beroende av några sådana begränsningar.
And God is not limited that way.
Utan han har en himmel.
But he has a heaven.
I en annan dimension.
In another dimension.
Och där har han enligt skriften satt upp ett bemasäte.
And according to the scripture he has established a bema seat.
Inför vilket varje troende måste gå.
And every believer must come before this.
Bemasätet har flera olika saker som det kan syfta på.
And the bema seat is referring to several things.
Till exempel en civil domstol.
For instance, civilian judgment.
Paulus släpades inför ett bemasäte i Apostlagärningarna 18.
Paul was dragged to a bema seat in Acts 18.
Och i vers 12.
And in verse 12.
Men det kunde också vara en militär domstol.
But it could also be a military court.
Där disciplinära åtgärder vidtogs och orders gavs.
Where they disciplined people and gave orders.
Men det kunde också vara en plats där idrottsmän belönades.
But it could also be a place where athletes were rewarded.
Så det finns olika sådana här grenar.
So there are different parts to it.
Och allt tyder på att det som Bibeln mest talar om det är just den här idrottsaspekten.
And everything points to them. That what the Bible means most of all is this athlete.
Vi löper ett lopp.
That we're running the course.
Och vi tränar inför det.
And we're training for it.
Så vem kommer att vara där?
So who will be there?
Vem kommer att utföra domen?
Who will issue the sentence?
Vi kan läsa andra Korinthierbrevet 5:10.
We can read in 2 Corinthians 5:10.
Andra Korinthierbrevet 5:10.
2 Corinthians 5:10.
Det står, till vi måste alla träda fram inför Kristi domstol. För var och en ska få igen vad han gjort här i livet, gott eller ont.
For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body, according to what he has done, whether good or bad.
Det är Kristus som dömer.
So Christ is the judge.
Och det är de troende som blir dömda.
And the believers are those being judged.
Det är alltså inte Fadern som dömer.
So it's not the father judging.
Utan det är så.
But it's the son.
Varför?
Why?
Så att ingen ska kunna säga, Gud, du vet inte vad det innebär att vara människa.
Then no one can say, God, you don't know what it is to be a man.
Men sonen vet.
But the son knows.
Han har Guds alla attribut.
He has all the attributes of God.
Förmågan att döma rättvist.
He can judge fairly.
Men han har också förmågan att identifiera sig med människa.
But he can also identify with man.
Därför att han blev en människa.
Because he became a man.
Och han förblir en människa.
And he remains a man.
Precis som Jacqueline sa i sitt vittnesbörd.
Just like Jacqueline said in her testimony.
Att hans sår är synliga också i all evighet.
That we can see his wounds for eternity.
Det är i hans mänskliga uppståndelsekropp.
It's in his human resurrection body.
Så i himmelen.
So in heaven.
Finns det en Guds människa.
There is a God man.
Gud blev en människa i Jesus Kristus.
God became a man in Jesus Christ.
Han kommer att vara domare.
And he will be the judge.
Och vilka kommer då att stå? Johannes 5:22 säger detta förresten. Johannes 5:22.
John 5:22 says this.
Att fadern har överlämnat all dom till son.
that the father has handed over all the judgment to the son.
Men vilka kommer att vara?
But who will be there?
Vi läste precis andra Korinthierbrevet 5:10.
We just read 2 Corinthians 5:10.
Och vad stod det?
And what did it say?
Vi ska alla träda fram inför Kristi domstol.
That we will all be at the judgment seat of Christ.
Inga undantag.
No exceptions.
Vi måste alla göra räkenskap.
We must all make account of ourselves.
Alla människor kommer att träda fram inför Gud och bli dömda på något sätt vid något tillfälle.
We will all come before God and be judged in some way.
Frågan är bara vilken plats.
The question is what place.
Men om jag är en troende,
but if I'm a believer,
och jag har levt i församlingens tidsålder,
and I lived in the church age,
då är denna plats för mig.
This place is for me.
Nu kommer nästa fråga. Varför?
And then the next question, why?
Varför finns det en kristlig domstol?
Why is there a judgment seat of Christ?
Om vi redan har blivit frälsta.
If we have been saved already.
Om vi redan har blivit räddade från helvetet.
If we have already been saved from hell.
Vad är poängen?
What's the point?
Varför ska vi dömas?
Why must we be judged?
Kristna kan inte dömas för sin synd.
Christians can't be judged for their sin.
Tror ni att jag hävdar när jag säger det?
Do you think that I blaspheme when I say this?
Aha, så du säger att då kan vi bara synda hur mycket vi vill.
So you're saying that we can just sin as much as we want.
Men vi kan inte dömas för vår synd.
But we can't be judged for our sin.
Därför att någon blev dömd för våran synd.
Because someone was judged for our sin.
Nämligen Jesus Kristus.
That is Jesus Christ.
När han hängde på korset.
When he was on the cross.
Så hade han all mänsklighetens synd i sin kropp.
He had all the human sins of humanity in his body.
Dåtid, nutid, framtid.
The past, the present and the future.
Synden har i singular blivit dömd en gång för alla.
Sin in the singular has been judged once and for all.
Det vill säga människans syndanatur.
That is the sin nature of man.
Men också synden i plural.
But also sin in the plural.
Det vill säga alla de synder som har begåtts, begås och kommer att begås.
That is all those sins that have been performed, committed, and all those who are committed and those who will be committed.
Så vi kan inte dömas för oss.
So we can't be judged for our sin.
I Romarbrevet 8:1.
So in Romans 8:1.
Står det att det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus.
It says there's no condemnation for those who are in Christ.
Och samma sak står i Johannes 5:24.
And the same in John 5:24.
Att alla de som har trott.
That all those who believed.
Har övergått.
Have gone.
Från döden till liv.
From death to life.
Finns ingen väg tillbaks.
There's no way back.
Synden har blivit betald för.
The sin has been paid for.
Betyder inte att synden inte är allvarlig.
But this doesn't mean that sin is not serious.
För när vi lever i den.
Because when we live in it.
Så har vi ingen gemenskap med honom.
We don't have fellowship with him.
Har vi ingen gemenskap med honom.
And if we don't have fellowship with him.
Då kommer vi heller inte att ha någonting att bli belönade för.
We have nothing to be rewarded for.
För frukten i våra liv.
Because the fruit in our lives.
Den produceras av och genom gemenskapen med honom.
Is produced from the having fellowship with him.
Vi kommer inte att vara fruktlösa.
We won't be without fruit.
För bär jag inte hans frukt.
Because if I don't have his fruit.
Då bär jag min egen frukt.
Then I bear my own fruit.
Då bär jag den här världens frukt.
And I bear the fruit of the world.
Då bär jag alla möjliga typer av frukter.
And I have all different sorts of kinds of fruit.
Som produceras av mitt eget kött.
Produced by my own flesh.
Varför då en dom?
So why your judgment?
Två syften.
Two purposes.
Det ena är att utvärdera.
One is to evaluate.
Det står att vi ska få tillbaks det vi gjort i detta livet.
It says that we will get back what we have done in this life.
I andra Korinthierbrevet 5:10 läste vi det.
In 2 Corinthians 5:10 we read.
Men någon säger, men det är en gärningslära.
But then you might say, this is a doctrine of works.
Och du som alltid säger att vi är frälsta av nåd, inte av gärning.
But you always say that we are saved by grace, not by works.
Men det här ordet som står här om det står gott eller ont.
But this phrase good or evil.
Ont i grekiskan är phallos.
And evil in the Greek is phallos.
Vilket betyder egentligen någonting som är värdelöst.
Which actually means something worthless.
Så det betyder att det onda är inte liksom att jag nödvändigtvis är en massmördare.
As this means that evil doesn't really mean that I'm a mass murderer.
Utan att jag inte tillåtit Guds heliga ande att producera hans frukt i mitt liv.
But that I haven't allowed the Spirit of God to produce fruit in my life.
Utan jag har producerat en massa mänsklig godhet.
But I produced a lot of human goodness.
Som jag nu vill berömma mig själv inför Gud med.
And I just want to commend myself to God with this.
Och Gud säger att det är ondska.
And God says that
det är värdelöst.
It's worthless.
Så där har ni förklaringen.
So that's the explanation.
Men han vill också belöna oss.
But he also wants to reward us.
Allt det vi gör har ett mått av själviskhet.
Everything we do has a certain measure of selfishness.
Vare sig vi vill erkänna det eller inte.
Whether we want to admit it or not.
På 50-talet.
In the 50s.
Så fanns det en man som hette Jim Elliot.
There was a man, his name was Jim Elliot.
Han åkte från USA till, jag tror det var Ecuador.
He went from the States to Ecuador.
Han hade en grupp med sig.
And he had brought a group of people.
Han vittnade för en indianstam.
And he testified to this Indian tribe.
De landade med ett litet plan.
They landed with a small airplane.
De var obeväpnade.
They didn't have any weapons.
Och de hade tagit, de hade foton med sig.
And they had photographs with them.
Och när de här indianerna såg att de hade foton med sig.
And when the Indians saw that they had these photos.
När de hade träffat dem tidigare så hade de tagit foton.
They had met them earlier and taken photographs of them.
Så trodde de att de hade ätit upp dem.
When they saw these, they thought that they had eaten them.
Så de attackerade dem och dödade dem.
So they attacked them and killed them.
Vilken fantastisk trevlig missionsresa.
That was really, it was really a great mission trip.
Det finns en film som heter Spjutets härskare, tror jag.
There's a film called The
Jag vet inte vad den heter på engelska. Men i vilket fall så jag rekommenderar inte ens filmen.
I don't even recommend the film.
Därför att det är Hollywood som har gjort den.
Because Hollywood made it.
Och det är helt tjoflöjt.
<It's
completely laughs> men den är intressant i alla fall.
But it's interesting anyway.
Jag har inte stort förtroende för Hollywood.
I don't trust much in Hollywood.
Men i vilket fall.
But anyway.
Så var det en man som heter Jim Elliot i den här gruppen.
One of the men in the group was Jim Elliot.
Och han sa så här.
And he said this.
Han är ingen dåre som ger det som man inte kan behålla.
The person who is not a fool that gives something that he can't keep.
För att vinna det som inte kan förloras.
In order to gain what cannot be lost.
Han förlorade sitt eget liv.
So he lost his life.
Men vad vann han istället?
But what did he gain?
Han åkte i tro.
He went by faith.
Vilken typ av belöning får han?
And what is the reward?
Kunde Gud ha stoppat det här?
Could God have stopped this?
Jätteenkelt.
That would have been simple.
Han gjorde det inte.
But he didn't.
Varför?
Why?
Jag har ingen aning.
I have no idea.
Men på den dagen, eller den dagen, så tror jag att vi kanske får reda på en del av de saker.
But maybe on that day we'll get to know some of these things.
Men jag vet att Jim Elliot förlorade någonting, nämligen sitt liv.
I know that Jim Elliot lost something. He
lost his life. Lite för tidigt.
A little early.
För jag tror han bara var i 30-årsåldern.
I think he was about 30.
För att vinna någonting.
In order to gain something.
Som vi inte kan förlora.
That we can't lose.
Nämligen belöningar för vår lydnad till Guds kallelse i vårt liv.
That is rewards for obeying God's calling on our lives.
Men i första Korintierbrevet 4:5.
But First Corinthians 4:5.
Så står det att var och en ska få sitt beröm av Gud.
It says that each one will get their reward by God.
Jag citerar än en gång Jacqueline's vittnesbörd.
And again I quote from Jacqueline's testimony.
Jag såg den här bilden när stoftet sjunger.
I saw this picture that the dust is singing.
Vi lovsjunger och det är stoft som lovsjunger.
We are praising God and it's dust singing.
Men i detta stoft.
But in this dust.
Bor Guds ande.
There is the spirit of God.
Han har gett oss en ande.
He has given us a spirit.
En evig ande.
An eternal spirit.
Som i frälsningen förenas med Guds ande.
And in salvation it's joined with the spirit of God.
Och när vi lever i lydnad till Gud.
And as we live in obedience to God.
Då händer något.
Something happens.
Och varje gång jag väljer rätt inför Gud.
And each time I make the right choice before God.
Så belönar Gud.
He will reward me.
Vid bema sen.
At the bema seat.
Det kommer att innebära någonting i evigheten.
And this will mean something in eternity.
Som inte jag kan förklara.
And I can't explain that.
Men Bibeln är väldigt tydlig över det.
But the Bible is very clear about it.
Och jag tror att Guds resurser.
And I think the resources of God.
Talar för att de belöningarna kommer att vara så fantastiska.
Means that these rewards will be so amazing.
Att vi kan inte ens jämföra dem med det lidande vi gick igenom här på jorden.
That we can't even compare it with the suffering we had on this earth.
Romarbrevet 8.
Romans 8.
Verserna 16, 17, 18 där någonstans.
Verses 16, 18, so on.
Talar om det.
It mentions this.
Så, vad är det då för beröm vi ska få?
So, what's the commendation or that we get from God?
Och vad är det för belöningar vi kommer att få?
And what is other rewards?
Det finns fem belöningar i Bibeln.
There's five rewards in the Bible.
Och här är de på engelska. Oj. Ursäkta. Jag kan ta det. Jag rycker. Därför att de låter lite annorlunda på svenska.
They are a bit different in Swedish.
Först så talas det om en segerkrans som aldrig vissnar.
And the first one is an imperishable crown.
Första Korintherbrevet 9.
1 Corinthians 9.
Verserna 24-27.
24-25.
Paulus liknar sig själv och alla troende vid löpare.
Paul compares himself and all believers as a runner.
Jag har en kusin i Uppsala.
I have a cousin in Uppsala.
Han är medicinedoktor.
He is a doctor.
Han är alltså apotekare.
Apothecary.
När han började springa maraton.
But he ran the marathon.
Och han sprang Stockholm maraton nu på 3 timmar och 36 sekunder.
And he ran the marathon in Stockholm now in 3 hours and something.
3 timmar och 36 sekunder.
In 3 hours and 36 seconds.
Och han var jättebesviken att han inte kom under 3 timmar.
And he was so disappointed that he didn't run it. Below 3 hours.
Men han är 55 år.
And he's 55 years old.
Och när jag växte upp med honom så var han inte alls intresserad av idrott.
And when I grew up together with him, he wasn't interested in the sports at all.
Han bara pluggade.
He was just studying.
Så han har gjort det här på senare tid.
So he's done this in later years.
I en relativt hög ålder.
Relatively high age.
Och det intressanta är.
And the interesting thing is.
Att det var ju inte så att han hade suttit och ätit pommes frites på McDonald's och sen började han springa.
That he didn't eat chips at McDonald's and then he started running.
Utan vad han gjorde var naturligtvis att han disciplinerade sig.
But the thing he did was that he disciplined himself.
Och Bibeln talar om det här.
And the Bible mentions it.
Att vår kristna liv är som ett lopp vi löper.
That our Christian life is like a race that we're running.
Och vi disciplinerar oss.
And we discipline ourselves.
Alltså, ja, men jag är liksom ingen ond människa.
You might say, well, I'm not an evil person.
Men jag bara låter dagarna gå.
But I just let the days pass.
Det är inte bra.
And that's not good.
Vi behöver vara disciplinerade.
We must be disciplined.
Prioritera rätt.
Make priorities.
Vara på plats när det händer någonting.
And to be where something's happening.
Och vara tillgänglig för Gud.
And to be available to God.
Sen kommer rättfärdighetens segerkrans.
And then comes the crown of righteousness.
I andra Timoteus 4:8.
In 2 Timothy 4:8.
Och står att den är för alla de som väntar på hans återkomst.
And it says it's for all those who are waiting for his return.
Så betyder det att de som alltid sitter och läser böcker om ändens tid och eskatologi, de har en särskild belöning att se fram emot.
So does it mean that all those who are reading book all the times about eschatology and the end times have a special reward?
Jag tror inte det.
No, I don't think so.
Jag tror det handlar om de som älskar hans karaktär och natur.
I think it's about those who love his character and nature.
Om jag älskar en person,
because if I love a person,
då ser jag också fram emot att besöka dem eller när de kommer på besök.
Then I look forward to visiting or them visiting me.
Livets krona.
And then it's the crown of life.
Jakob 1:12.
James 1:12.
Och Uppenbarelseboken 2:10.
And Revelation 2:10.
Tålamod i prövningar. Och förföljelse.
Patience in trials and
persecution.
Of persecution.
Det är en belöning.
And that's a reward.
Som vi har att se fram.
Which we have to look forward to.
Så ska vi be att vi får förföljelse för här?
So should we pray that we get persecuted here?
Gud fixar det. God will
take care of it himself.
Martin delade den här tanken för ett tag sedan.
But Martin spoke about this some time ago.
Att det finns ett löfte i Bibeln.
That there is a promise in the Bible.
Att alla de som vill leva gudfruktigt och rättfärdigt i Jesus Kristus kommer att bli förföljda.
That all those who want to live righteously before Christ,
står inget om några undantag.
They will be persecuted. There are no exceptions.
Så när vi lever för honom så har vi ett mått av prövningar att se fram emot.
So when we live for him we have a measure of trials to look forward to.
Och de kommer vi att belönas för.
And we will be rewarded for.
Det finns en ärekrans.
There's a crown of
nummer 4.
Rejoicing.
I första Thessalonikerbrevet 2:19.
In 1 Thessalonians 2:19.
Själavinnarens belöning.
Is the reward of the soul winner.
I vår församling.
In our church.
Från första början.
From the very beginning.
1975 i Finland.
1975
1976
in
i Stockholm.
1976 in
så
Stockholm.
Så har vi lärt oss att vi ska vinna själ.
We have learned that we should win souls.
Jag hoppas att vi inte har glömt det.
And I hope we haven't forgotten.
Och men vi gör det på ett lite annorlunda sätt nu för tiden.
Yeah, but we do it a little different. Nowadays.
Okay. Gör det på vilket sätt som helst.
Do it whichever way you want.
Men har vi ett hjärta för att vinna de förlorade?
But do we have a heart to win the lost?
Därför han säger det finns en särskild belöning.
Because it says there's a special reward.
För de som vinner själva.
For those who win souls.
Och det finns många olika sätt att göra det. Håller med om det.
And there are many ways of doing it. I agree with that.
Men.
But.
Vi gör.
We do it.
Tror vi inte på det?
If we don't believe it.
Då tror vi inte på vad den här församlingen har stått för i alla år.
We don't believe in what this church has churches meant for many years.
Så finns det då en härlighetens segerkrans.
Mm. And then there's the crown of glory.
Första Petrus 5.
First Peter 5:4.
Verserna 1-4.
Verses 1-4.
Och det är för pastorer, herdar, ledare.
And it's for pastors and leaders.
Nej. Det har ni ingen. Så här ser ni.
So you see.
Det lönar sig. Att följa Guds kallelse på det.
There's a reward to follow God's calling in that.
Så är det någon som sitter på en sån kallelse och förtränger den.
And you try to push it away.
Så vet ni inte vad ni går miste
om. You don't know what you're missing.
En särskild belöning.
That's a special reward.
Men det står också i Jakobs brev att vi ska få en hårdare dom.
But it also says in the epistle of James that we will be judged more severely.
Så det gäller åt båda håll.
So it goes both ways.
Men vi tror.
But we believe.
Att när vi är ett med den kallelse som Gud har gett oss.
That when we are one with the calling that God has given us.
Då ger han oss allas belöning.
He gives us all the rewards.
Pastor Stevens är inte längre i livet.
Pastor Stevens is no longer alive.
Men han undervisade mycket om Bema-sätet eller kristendomstol.
But he used to teach a lot about the Bema seat or the judgment seat of Christ.
Och han hade den övertygelsen.
And he had the conviction.
Att alla de som är ett med den vision som den lokala församlingen jag kallar till har.
That all those who are one with the vision of the local church that you are called to.
Får alla de belöningar som man kanske inte egentligen själv har gjort.
They will receive reward, all the rewards that maybe they haven't done themselves.
Med andra ord, jag var en givare.
That if I was a giver.
Som var den som lyckades att sända människor ut.
And I managed to send people out.
Att stödja människor.
To support people.
Någon annan hade en bönens gåva.
Someone else had the gift of prayer.
Man bad för dem som åkte ut eller de som evangeliserade etc.
And they prayed for those who went out to evangelize.
Vi får varandras nådegåvor. Varandras belöning.
We get rewards from each other.
Men i Uppenbarelseboken 4.
But in Revelation 4.
Och verserna 10-11.
And verses 10-11.
Så står det att när vi får de här belöningarna.
This is how we receive these rewards.
Som i svenskan kallas för kransar, men i engelskan ofta översätts med kronor.
But in Swedish it's always it's called wreaths, but in the English it's crowns.
Det så står det att vi kastar dem i hans fötter.
It says that we will throw them at his feet.
För vi inser och förstår.
Because we realize
att det som har gjorts i och genom oss.
That what has been done in and through us.
Det hade inte hänt om det inte varit för honom.
Would not have happened if it wasn't for him.
Så det verkar lite konstigt.
So it's not strange.
Vi får belöningarna.
It seems a bit strange that
we get rewards, but we
sort of give it back to him.
Jag har mycket mer att säga.
I have so much more to say.
Men jag tror att jag stoppar här.
But I think we'll have to stop here.
För tidens skull.
Because of time.
Vi har fullt tillräckligt med material för en omgång till.
Because I have enough for one more sermon.
Vi har några frågor till att besluta.
We have some.
Eller inte några mer frågor att besvara, inte besluta.
Some
det är dags att sluta.
I think it's time to finish now.
Men det finns två saker till.
But there are two more things.
Som Bibeln talar om.
That the Bible says.
Att för dem som förvaltar sitt pund.
That for those who
sina pund.
Who
are good stewards.
Are good stewards.
De får mer styrande makt i hans rike.
They will get more power to rule in his kingdom.
Någon säger, men vad är det här för något? Ska vi bli små diktatorer som springer omkring och styr hela världen?
So det vi ska se fram emot. You might say, are we going to be some kind of dictators ruling this world?
Nej, men i Uppenbarelseboken 2:26.
Not in Revelation 2.
Står att han ger makt åt folk.
But he gives power to the people.
Eller han ger makt över folken, förlåt mig.
Power over the peoples.
Men vi kommer också att reflektera hans härlighet i olika grader.
But we will reflect his glory to different degrees.
Första Korinthierbrevet 15.
First Corinthians 15.
Talar om att i uppståndelsen.
Says that in the revelation.
Kommer det finnas olika grader av hur vi reflekterar.
We will reflect him in different degrees.
Beroende på hur vi förvaltar vårt kund.
Depending on how good, what kind of stewards we are.
Så ingen fällande dom för dem som är i Kristus.
So there's no judgment for those who are in Christ.
Ingen helvete att frukta.
We don't have to fear hell.
Men det finns en plats.
But there is a place.
Där vi alla ska framträda.
Where we all will come.
Kristi domstol.
It's the judgment seat of Christ.
Och göra räkenskap.
And we will give account.
För hur vi förvaltade det Gud gav oss.
For how we took care of what God had given us.
Hur mycket vi lät hans ande producera sin frukt i oss.
How much we allowed his spirit to produce its fruit in him.
Eller hur mycket vi producerade vår egen frukt.
Or how much we produced our own fruit.
Den platsen kommer vi att stå inför.
And we will be at that place.
Och vi kommer att tala om det senare.
And we'll speak more about it later.
Mycket av det kommer bara att brinna.
Will just burn.
Det är värdelöst.
It's worthless.
Men vad som än finns där.
Whatever is there.
Som kommer av att vi gensvarade till hans röst.
Which comes from us responding to his voice.
Det kommer han att bedöma oss för.
He will reward us for it.
Och säga, väl gjort, god och trogen tjänare.
And say, well done, you good and faithful steward.
Stoftet blir belönat.
The dust is rewarded.
I all evighet.
In for all eternity.
Amen. Amen. Herre, vi tackar dig för de här tankarna.
Lord, we thank you for these thoughts.
Och vilken dag.
Oh, what a day.
Vi är naturligtvis respektfullt fruktande.
Of course we are respectfully fearing.
Men vi behöver inte frukta en helvetesekund.
But we don't have to be afraid of hell.
Därför att du betalade för vår synd.
Because you paid for our sin.
Synden kommer aldrig att dras upp. Vid bemaset.
And sin will never be an issue at the bema seat.
Men våra gärningar.
But our works.
Huruvida de var producerade i köttet eller anden.
Whether they were produced in the flesh or the spirit.
Kommer att utvärderas.
Will be evaluated.
Och vi ser fram emot.
And we look forward to
att höra dessa ord.
Hearing these words.
Väl gjort du trogne, god och trogne tjänare.
Well done you good and faithful servant.
Vi har ingen aning om vad Gud har förberett för oss.
We have no idea of what God has prepared for us.
Tack att vi kan följa dig, Herre.
Thank you that we can follow you, Lord.
I ditt namn.
In your name.
Amen. Amen. Amen.